Emil gjorde många hyss. Han tällde en trägumme varje gång han hade gjort ett hyss och hade mer än 100 trägubbar i sin snickarboa. Men han gjorde aldrig om samma hyss två gånger. Är det någon som kan åka till Indien? Det är morgonmöte i Västerås på teknikföretaget ABB:s avdelning för anläggningsförsäljning. Någon gång i början på 1990-talet. De mer rutinerade säljarna tittar lite försiktigt på varandra. Indien. Ingen bekvämt ställe att åka till och affärerna där tar så lång tid. Jag kan åka. Alla blickar vänds mot mig. Jag är en ung ingenjör som precis har flyttat från teknik till försäljning. Jag har jobbat i USA tidigare men aldrig med affärsutveckling i Asien. Jag tänker att det här verkar vara en spännande utmaning. Resa runt i Indien och lära mig mer om våra kunder och om vad våra anläggningar kan göra för att förbättra Indiens kraftsystem. Försäljningschefen ser lättad ut. Håkan, du åker. Det är dock flera som tycker att jag kanske inte är rätt person för uppdraget. Det indiska lokalbolaget påpekar att man kommer hålla seminarier för namnkunniga indiska kraftsystemplanerare. Många är teknologidoktorer. Det är en väldigt krävande publik som kommer att ställa många och detaljerade frågor. Åtskilliga kommer att vara skeptiska till att en ung Agnevall har rätt kompetens att undervisa en så senior publik. Min chef står då på sig. Han tror på mig. Håkan, du kan ju mycket av tekniken. Och du är ju rätt bra på att presentera. Lär dig mer om kraftsystemplanering från kollegorna. Ta någon kurs på Tekniska högskolan och sedan åk. Du kommer att göra ett bra jobb. Jag tar hand om lokalbolaget. När jag några månader senare stegar in i ett auditorium fullt med mer än 100 indiska kunder har jag hög puls. Jag till och med mycket hög puls. Jag har förberett mig till tänderna. Men när jag ser ut över auditoriet med ett hav av gråhåriga män som alla ser ut att redan veta allt vad som finns att veta om kraftsystem så blir jag om möjligt ännu mer nervös. Jag håller dock masken. Här gäller det att se ut som man vet vad man håller på med. Idag tänker jag ofta på hur vi bäst attraherar unga människor till teknikföretag. Hur utvecklar vi framtidens ledare? Jag får också ofta frågor om hur en koncernchef tänker om ledarskap och kultur. Och vad gör du när du inte jobbar? Det är några av de frågor som jag kommer att prata om idag. Jag heter Håkan Agnevall och jag har den fantastiska förmånen att vara vd för Wärtsilä, ett av Finlands stora globala teknikföretag. Idag är jag din sommarpratare. Efter en kort inledning från mig räcker en liten äldre herre mitt i publiken upp handen. Han ser lite ut som Yoda i Star Wars. Han pratar faktiskt också lite som Yoda. Mr. Håkan, we all know what you're going to talk about, but can you please make it a bit more practical and tell us what is going on in Kampur? Håkan, vi vet redan vad du ska prata om, men kan du inte tala om för oss vad som händer i Kampur? Mr. Yoda ler också lite finurligt. Han tänker nu testa denna unge ingenjör som tagit sig över halva världen för att undervisa några av Indiens mest välmeriterade kraftsystemplanerare. Kampur var en anläggning som vi hade levererat några år tidigare. Det var inget fel på anläggningen, men den hade svårt att fungera som det var tänkt i det väldigt svängiga indiska kraftsystemet. Jag kunde inte detaljerna om Kampur. Däremot hade jag arbetat som igångkörare i USA i nästan 2 år och kunde våra styrsystem utan och innan. Jag började lugnt och metodiskt gå igenom hur vår anläggning fungerar. Överspänningsstrategier, det går som en stöt genom hela församlingen. Här kommer någon som äntligen kan förklara hur anläggningen är tänkt att fungera. Flera frågor, flera svar. Koncentrationen i publiken är total. Här gäller det att hänga med. Kraftsystemplanering, ja, det kan vi ta någon annan gång. Det här är viktigt. Här har vi en riktig expert. Från mitt håll har jag det skoj. Jag kan verkligen dra på mina kunskaper och erfarenheter. Jag kan hjälpa våra kunder att förstå hur de kan använda vår anläggning på ett bättre sätt för att faktiskt stötta kraftsystemet. Och jag har flyt i presentationen. Seminariet fylls av nyfikenhet, skratt och ömsesidig respekt. När det är dags att hålla ett nytt seminarium i Indien ett år senare så hör det indiska lokalbolaget av sig till min chef. Skicka Agnevall, det är honom vi vill ha! Under min bana har jag många gånger haft möjligheten att ge utmaningar till yngre medarbetare. Och jag har tänkt tillbaka på min chef som tog en risk genom att satsa på mig. Ett val som kunde ha gått fel men som blev någonting riktigt bra. Jag får ofta frågan från unga människor hur man ska tänka runt sin professionella bana. Jag håller en hel del föredrag på högskolor och universitet och det brukar vara ett populärt tema både som föredragsämne och som informellt prat under kaffepauserna. Jag brukar säga att det finns många sätt att bygga sin professionella karriär. Vi är alla olika med olika ambitioner, intressen och förmågor. Det finns inte en väg att gå. Men jag har genom åren lärt mig några saker som jag tror är viktiga. När du är tidigt skede av ditt arbetsliv så försök bygga dig en legolåda av olika kompetenser. Varje legobit kan vara några år av arbete i en funktion som produktion, inköp eller teknik. Eller några år av arbete i ett annat land. För mig har det viktigaste aldrig varit att bli chef så tidigt som möjligt. Mycket viktigare är att bygga en bra legolåda med många olika bitar i. Kom ihåg, arbetslivet är ett maraton, inte ett sprinterlopp. Om du har en bred erfarenhet och dessutom jobbar med informellt ledarskap så är chansen att du blir en bra ledare mycket större. När vi är unga så har de flesta av oss, i alla fall om vi har tur, ett långt arbetsliv framför oss. Som ung har man i regel inte så mycket erfarenhet. Men man kan kompensera för det genom att utveckla sin kompetens och använda kompetensen som en bas för att bygga förtroende hos kollegor. Kompetens kan handla om allt från teknik, språk, juridik till mycket annat. När man är tidig i sitt arbetsliv så är det väldigt viktigt att man känner att man lär sig nya saker, helst hela tiden. Det betyder mycket att få arbeta i en företagskultur där man får möjlighet att prova på saker och också göra det med förvissningen om att något går fel så kan man be om hjälp. Det är mycket viktigare än lön, status eller någonting annat. Så när du söker jobb, försök förstå kulturen i företaget eller organisationen som du vill jobba för. I arbetslivet handlar mycket om att spela tillsammans. Det handlar om teamarbete. Det gäller att kunna samarbeta med kollegor som gör något helt annat än du och ibland med människor från olika delar av världen. Det viktigaste är inte vad just du åstadkommer. Det viktiga är vad laget levererar. Förmågan att samarbeta är väldigt viktig, oberoende av hur gammal man är. Men som yngre kan det vara lättare att förutsättningslöst lyssna till andra och förstå hur kollegor tänker. Ta den möjligheten. Det finns få saker som bygger så mycket förtroende bland kollegor. Så när man är en teamspelare, när man i en stressig situation går utanför vad som förväntas av en för att stötta teamet. Att som ung skaffa sig en internationell erfarenhet från att ha bott och jobbat i ett annat land är en jättestyrka. Man lär sig mycket om kulturen i det nya landet, men också mycket om sig själv och de värderingar som man har. Så om du får möjligheten så säger jag som Ingmar Stenmark, det är bara åk. Jag vet, det kanske inte alltid är så lätt av privata skäl, men som regel är det enklare att åka när man är yngre. Jag fick tydligt möjlighet att utmana mig själv i en internationell miljö. Jag blev stöttad av ledare som trodde på mig och var beredd att ta en risk. Jag byggde min bas på mina teknikkunskaper och senare i livet på mina kommersiella kunskaper. Jag fick också tidigt möjlighet att flytta runt i världen. Från USA till Thailand, sedan Brasilien till Schweiz och nu till Finland. Tillsammans med min familj har jag fått uppleva fantastiskt mycket. Men jag ska också erkänna att det inte alltid har varit en lätt resa. Nu för tiden är mitt fokus på att tillsammans med våra ledare i Wärtsilä stötta våra yngre teammedlemmar genom att ge dem samma möjligheter som vi själva en gång fick. Det är inte bara ett maraton, det är ett stafettlopp också. Och det gäller för mig och mina kollegor att se till att vi lämnar över stafettpinnen på ett vinnande sätt. Jag är Håkan Agnevall, idag är jag din sommarpratare. Jag växlar ner cykeln. Stigningen är brant. 14 grader upp för en väg i österrikiska Alperna. Jag svettas och benen brinner. I cykling brukar man likna den energi som en åkare har med en tändsticksask. Man har sina stickor i asken och det gäller att ha en strategi för hur man bränner av sticka för sticka i backar och motlut. Det gäller ju att ha tillräckligt med stickor för att ta sig i mål. Det är teorin. Men just nu är jag inte upplagd för att tänka strategi. Jag har baserat den punkten. Jag har bränt av alla mina tändstickor på vägen upp i Alperna. Jag har nog faktiskt eldat upp hela tändsticksasken också, med plånet och allt. Framför mig har jag ytterligare 50 km cykling kvar och sedan en halvmara att springa. Jag är triathlonlopp i Sälarmsä. Jag har gått ut för hårt och nu börjar jag inse att det här blir tufft. Vi behöver alla möjlighet att återhämta oss. Ibland från stressigt arbete, ibland från ett intensivt privatliv. För mig handlar avkoppling numera mycket om fysiska aktiviteter. För att hålla upp energin under långa arbetsdagar och mycket resande så kopplar jag av med träning. En del får sina bästa idéer på motionscykeln eller i duschen. Det gäller tyvärr inte mig. Jag försöker istället koppla av i träningen, att vara i nuet och känna efter hur kroppen reagerar. Jag håller på med simning, cykling och löpning. En del kallar det för triathlon. Jag kallar det för en resa med lärande över tiden. En resa med förhoppningsvis ständiga förbättringar. Jag började för 6 år sedan under covid, då jag inte kunde resa med jobbet som vanligt. Sverige var ju inte helt nedstängt och min kompis Magnus sa till mig, nu eller aldrig, kom med i vårt skärgårdsrace och se om du tycker det är skoj. Sagt och gjort, jag köpte en cykel och en våtdräkt och började träna. Jag var väl inte helt otränad, men definitivt inte i någon vidare form. Min hustru sa någonting om medelålders män i lycra. Men skam den som ger sig. Jag kom nästan sist i detta mitt första triathlonlopp. Men jag log för mig själv under hela loppet. Jag hade tränat och jag hade blivit mycket bättre. Det var just förbättringen som inspirerade mig. Om jag tagit mig hit, hur mycket bättre kunde jag bli i nästa steg? Det fanns ju bara ett sätt att ta reda på det. Fortsätta träna. Man kallar det för triathlon, men i min värld så skulle man lika väl kunna kalla det hexagon. Till att börja med så har man de tre sportgrenarna, simning, cykling och löpning. Normalt håller man igång länge, så de tre andra disciplinerna är också väldigt viktiga. Styrka, vila och kost. Att få 6 discipliner att fungera optimalt på en tävlingsdag är givetvis inte enkelt. Och här har jag lärt mig mycket och har mycket kvar att lära mig. Jag har mina tränare, mina 3 S, Sebastian, Simon och Samman, som hjälpt mig mycket under resan. Triathlon är väldigt inkluderande. Män och kvinnor tävlar ofta tillsammans och man tävlar också i olika åldersgrupper. De äldsta åldersgrupperna är över 70 år. Dessutom tävlar man ibland tillsammans med de professionella atleterna. De startar givetvis först och de är så mycket snabbare. Men det finns väl få andra sporter där man som amatör kan vara med i samma tävling som världseliten. Man blir väldigt ödmjuk. Jag har blivit omsimmad, frånåkt och omsprungen fler gånger än jag kan komma ihåg. Av pojkar, flickor, kvinnor och män, gamla som unga. I grunden tävlar man bara med en person, med sig själv. Tillbaka till Alperna i Österrike. Jag har nu kommit in i T2, transition 2. Det här man graciöst svingar sig av cykeln, snabbt sätter på sig löparskorna och lugnt och metodiskt ger sig ut för löpning. I det här fallet för en halvmara. Jag är väldigt trött och lika graciös som ett kassaskåp. När jag börjar springa efter att ha cyklat långt så är jag väldigt sten i benen. Det tar tid för motoriken att ställa om och det gäller att inte få kramp. Men jag har en liten filmsnutt som jag alltid spelar upp för mitt inre när jag springer ut från T2. En filmsnutt som ger mig mycket mental energi och glädje. Den är från en av mina favoritfilmer, Forrest Gump. Forrest, spelad av Tom Hanks, har för alltid vunnit mitt hjärta när han ser på en föränderlig värld som inte alltid är så vänlig, med nyfikenhet och med starka värderingar. Now my mom always told me that miracles happen every day. Some people don't think so, but they do. Now, you wouldn't believe me if I told you, but I can run like the wind blows. From that day on, if I was going somewhere, I was running. Run, Forrest, run. Jag slutför loppet i Österrike. Ingen bra tid, men jag har lärt mig ännu en sak. Gå inte ut för hårt i backig terräng. Så, mina systrar och bröder i Lycra, hoppas ni får en bra säsong. Jag fortsätter min resa med mottot ännu lite bättre. Vad är egentligen bra ledarskap? Vårt samhälle har förändrats väldigt snabbt över tid med ny teknologi och sociala reformer. Vi lever sannoliken i en föränderlig värld. Samtidigt har många av våra behov som människor varit de samma genom århundradena. Respekt, social tillhörighet, kärlek. Det är väl ett av skälen till att litteraturen och konstens klassiker fortfarande känns relevanta för oss även idag. Homeros, Shakespeare, vi kan identifiera oss med tankar och känslor som i princip varit de samma i hundratals, ja kanske till och med i tusentals år. Själv tror jag att det är lite detsamma när det gäller ledarskap. Det finns idéer som präglats starkt av sin tid och det finns idéer som är mer allmängiltiga. Den stora förändringen under de sista 50 åren har handlat om att engagera medarbetare genom att dela information, ge befogenheter och ansvar. När man bygger en företagskultur så är det väldigt viktigt att prata om vad som är bra ledarskap. För när jag var liten har jag fått med mig mycket av mina värderingar från min mormor Margit. Hon var en jordnära kvinna från Skåne med stort hjärta och jag älskade att höra henne berätta historier. När mormor Margit läste högt låg jag i min säng, lyssnade och mös. På det viset tog vi oss igenom många av Astrid Lindgrens alla fantastiska böcker. Mormor Margit hade vuxit upp på skånska landsbygden i början på 1900-talet och hade en filosofi som byggde på att vara ärlig, att vara sig själv och att lyssna på andra människor. Var ödmjuk och var rättvis. Jag tänker fortfarande ofta på henne. För mig är en av grundsatserna att ledaren är till för teamet, inte tvärtom. Jag har en grundtro att så gott som alla vill göra ett bra jobb och utvecklas över tid. En av ledarens huvuduppgifter är att sätta en riktning och sedan hjälpa teamet att nå mål genom att ta bort hinder på vägen. För att bygga förtroende människor emellan handlar det om att kunna kommunicera, sprida energi omkring sig, vara tydlig i förväntningar och i prioriteringar. Teammedlemmar lyssnar ofta till vad ledare säger, men ännu viktigare är vad ledare gör. Så helt enkelt, walk the talk, gör själv som du säger. Bra ledare försöker att vara föredömen i stort och smått. Man kanske inte alltid lyckas, men aspirationen finns där. Bland de viktigaste besluten en ledare tar är vem man rekryterar till teamet och hur man utvecklar teammedlemmarna. Det gäller att vara omsorgsfull och lägga mycket tid i rekryteringen. Varenda knattefotbollsledare vet att man måste anpassa spelsystemet efter teamet. Och när matchen börjat så är det teamet som spelar. Då gäller det att skapa en miljö där människor känner förtroende, kan växa och leverera. Som ledare är det viktigt för din trovärdighet att du har erfarenhet från det område som du leder. Lite enkelt. Ska du vara försäljningschef? Ja, då är det bra om du någon gång har jobbat med försäljning. Ledare behöver dock inte ha svar på alla frågor. Att gå och se, att gå ut i verkligheten och prata med medarbetarna som verkligen gör jobbet är oftast det bästa sättet att lösa svåra problem. Utmana gärna, men gör det genom att ställa frågor. Medarbetare vet normalt bäst vilka de verkliga problemen är och hur man skulle kunna lösa dem. Din roll som ledare är att hjälpa till och få förändringar till stånd. Små förändringar varje dag, ständig förbättring. Detaljstyrning är att tala om för medarbetare vad man ska göra. Uppföljning är att ställa frågor och hjälpa till vid behov. Ett av mina finska favorituttryck är att sätta katten på bordet. Att skapa mental säkerhet så att medarbetare vågar lyfta problem och komma med förslag. Hos oss försöker vi sätta både katten och hunden på bordet. Jag tar giraffen, elefanten och kamelen också, men sätt dem på bordet. Ibland får jag frågan om skillnader mellan finskt och svenskt ledarskap. Förväntan är nog att jag ska säga någonting om svensk konsensus och finska starka ledare. Men jag måste säga att jag inte riktigt känner igen mig i de där stereotyperna. Många av ledarna för de finska och svenska teknikföretagen har gjort internationella karriärer. Jag misstänker att det är för mina koncernchefskollegor som det varit för mig. Jag har formats genom åren av de kulturer som jag bott och arbetat i. Vad får man om man blandar svenskt, amerikanskt, thailändskt, brasilianskt, schweiziskt och nu finskt ledarskap? Ja, då får man mig, en vd som numera bor och trivs i Esbo. Jag brukar istället säga att vi i Norden har mycket som förenar oss när det gäller vår syn på ledarskap. Vi föredrar ofta mindre resultatenheter med totalansvar än storskaliga funktionella silos. Vi tror mer på kundanpassning och snabbhet än teoretiska synergier. Vi föredrar platta organisationsstrukturer med mindre hierarki och beslut som fattas närmare kunden. Och vi vill delegera beslut till medarbetare och ge människor ansvar och möjligheter att utvecklas. Min lärdom efter 35 år i globala företag är att det här är en vinnande formel. Så låt oss fortsätta på den vägen. I Norden har vi varit duktiga på tekniska innovationer. Allt ifrån dynamit till mobiltelefoner och pulsmätning. Ett annat viktigt sätt att bygga global konkurrenskraft är att vara duktig på ständig förbättring. I grunden handlar det om att fokusera på det som skapar värde för kunden och arbeta med att minska det missförstånd, strul och misstag som alltid finns när vi arbetar tillsammans. Det kan låta väldigt enkelt, men som många av oss vet så är det inte alltid så lätt att få till det, inte minst i stora företag och organisationer. Vi har alla två arbetsuppgifter. Den ena handlar om att skapa värde för kunden på olika sätt. Den andra handlar om att bidra till att förbättra hur vi gör det, hur vi skapar värde för kunden. Det finns en klassisk tecknad bild som visar några av våra förfäder från stenåldern som drar efter sig en kärra med fyrkantiga hjul. Det är förstås väldigt jobbigt att dra en kärra med fyrkantiga hjul och våra förfäder sliter. Bredvid kommer en entusiastisk stenålderskollega och föreslår: men ska vi inte prova att använda runda hjul istället? Kommentaren från de som drar är: nej, vi är väldigt upptagna nu, vi har inte tid, vi måste hinna. Jag vet inte vad er erfarenhet är, men min erfarenhet är att vi har många situationer i vårt dagliga arbetsliv som påminner om bilden av stenåldern. När vi arbetar med ständig förbättring så låt oss fokusera på den röda tiden, inte på den gröna, värdeskapande tiden. Traditionellt har mycket möda lagts på att fila på den gröna värdeskapande tiden. Den tid när vi konstruerar någonting, vi monterar eller gör något administrativt arbete. Det handlar alltså inte om att stressa mer. Det handlar om att jobba smartare tillsammans. Den största potentialen finns som regel i den röda tiden. Den tid som kastas bort på grund av missförstånd, kvalitetsproblem, omtag och så vidare. Genom att först diskutera hur vi i verkligheten arbetar ihop så kan vi sedan tillsammans komma fram till hur vi förbättrar verksamheten. Det här är en regelbundet återkommande diskussion och man gör förändringar i många små steg. Om du inte ser problemen som finns i din organisation och speciellt om du är chef, så gå ut i verkligheten och se. Gå ut och prata med medarbetarna och lyssna. Du kommer att få höra både om problemen och också få bra förslag på vad man skulle kunna göra åt dem. Att systematiskt arbeta med ständig förbättring är ingen quick fix. Det är en resa som tar lång tid, en resa utan slut. En viktig ingrediens är att bygga en kultur där det är tillåtet att göra misstag, där vi ser misstag som möjligheter till lärande och förbättring. Det viktiga är att vi inte gör om våra misstag. En av mina hjältar från barndomen är Emil i Lönneberga. Ni vet Emil från Katthult i Lönneberga socken i Småland. En nyfiken liten pojke som ofta kommer med kluriga idéer men som får bekymmer med vuxenvärlden. Emil gjorde många hyss. Han tällde en trägubbe varje gång han hade gjort ett hyss och hade mer än 100 trägubbar i sin snickarboa. Men, som Astrid Lindgren berättar, han gjorde aldrig om samma hyss två gånger. Under min professionella bana har jag arbetat med förändring och transformationer av olika teknikföretag. Jag har själv gått från att vara en skeptiker, en person som drog kärran med fyrkantiga hjul, till en person som både med hjärta och hjärna tror på kraften i ständig förbättring. Min egen vändpunkt kom när jag hade möjlighet att leda ett team som under tuffa förutsättningar lyckades få rätsida på sin verksamhet genom att mobilisera hela teamet i ständig förbättring. Jag fick se vad man kunde åstadkomma tillsammans. Det övertygade mig. För att lyckas är det viktigt att engagera så många som möjligt i organisationen, både ledare och teammedlemmar. Här kan vi bygga på styrkan i den företagskultur som finns i många nordiska teknikföretag. En kultur där medarbetare kan fatta beslut och det finns en mental säkerhet att komma med idéer och synpunkter. Man kan kopiera en del teknik, men man kan inte kopiera människor. Och en bra kultur, ja, många av oss vet hur lång tid det tar att bygga en sådan. Så därför, om vi kan få ihop ingredienserna på rätt sätt, innovation, människor och en kultur med fokus på kunder och ständig förbättring, så har vi någonting att bygga på och stå oss väl i den globala konkurrensen. Till sist, för alla er som inte har arbetat med ständig förbättring tidigare, här har ni en jättebra legobit att lägga till er legolåda. En legobit som ni kan använda i många olika sammanhang. Kom ihåg, det viktiga är att gå från ord till handling och våga prova i verkligheten. Jag heter Håkan Agnevall. Idag är jag din sommarpratare. Hur ser en elefant ut? Tja, säger du. Det beror lite på. Den har en snabel fram och en liten svans där bak. Den är grå. När medarbetare i en organisation inte kommer överens så beror det ofta på att man har olika perspektiv på samma problem. En del ser elefanten framifrån och därifrån ser den ut på ett sätt. Andra ser elefanten bakifrån och därifrån så ser den ut på ett helt annat sätt. Båda parter har rätt. Vi har en elefant i rummet. Men det blir svårt att hitta en lösning på problemet och fatta beslut om vi bara fokuserar på vårt eget perspektiv och inte lyssnar till varandra. Du kanske tycker att det där var väl ganska självklart. Och jag håller med. Men när det gäller att fatta beslut i lite större företag och organisationer så snubblar vi ofta på det här första viktiga steget. Låt oss först försöka förstå ett problem ur flera olika perspektiv. Det är väldigt lätt att springa iväg med detsamma för att snabbt släcka bränder. Beslut fattas normalt bäst nära där vi skapar värde för kunden. Att eskalera många beslut i en hierarki görs långsamma. När jag som vd blir involverad i beslut om strategi eller frågor som berör många medarbetare så brukar jag alltid fråga vilka olika alternativ som teamet tänkt igenom. Har vi sett på elefanten från olika håll? Även om jag kanske har en uppfattning om situationen och vilken väg vi borde gå så är det väldigt viktigt för teamets lärande att man tänker igenom olika alternativ. Dessutom är ju jag färgad av mitt perspektiv på elefanten. Och även om jag som vd har tillgång till massa information så är det ju mycket som inte når mig. Så kom med olika alternativ, med för- och nackdelar och med en rekommendation vad vi tycker är bäst. Att komma med en egen rekommendation är väldigt viktigt. Inte sällan handlar det om svåra beslut. Att välja mellan pest, kolera eller tyfus. Ofta handlar det om att välja bort saker. Då är det viktigt att teamet övar sig i att göra en samlad bedömning och ta ställning. Som ledare så fattar till sist du beslut. Att leda företag är ingen demokrati. För att förhoppningsvis fatta bra beslut så är det viktigt att du lyssnar till olika parter och olika alternativ. När du sedan fattar beslut så är det väldigt viktigt att du förklarar rationalen bakom beslutet. Hur tänker du? Jag tror att alla kan acceptera att man inte alltid får som man vill. Men alla vill känna att man har fått en chans att bli hörd. Och man vill förstå logiken bakom beslutet. Det är också väldigt viktigt för lojaliteten med beslutet. Innan beslutet är fattat kan vi titta på många olika alternativ och diskutera mycket. När beslutet är fattat och vi går ut från rummet så behöver vi vara lojala med beslutet. Även om vi kanske inte alltid gillar det. Vi behöver kunna kommunicera beslutet till våra kollegor utan negativt korridorsnack. Här kommer en legobit till. Skillnaden mellan att ha rätt och att få rätt är kommunikation. Om vi har en idé som vi tycker är jättebra och som vi vill få gehör för, så låt oss fundera igenom ordentligt hur vi ska kommunicera förslaget. Då hör jag någon sucka, jag hatar PowerPoint. Men kommunikation handlar om att strukturera sin argumentation och kunna framföra den på ett övertygande sätt. När man gör jobbet med att förbereda en presentation så tvingar man sig att frågasätta sin egen logik och att spetsa till argumentationen. Med bra presentationer kan du påverka mycket, oavsett hur länge du har varit anställd. Som ledare gäller det att fira framgångar och skapa energi i teamet. Vänta inte på att allt ska bli perfekt. Fira de många små framstegen. Det är jätteviktigt att teammedlemmarna får erkännande och uppskattning. Du är till för teamet och du kan göra mycket för att skapa en positiv känsla och en kultur med mental säkerhet. Några av de bästa sakerna i mitt jobb är att träffa teammedlemmar i olika delar av världen som berättar vad de lyckats med. Jag blir väldigt stolt och varm om hjärtat och det känns som vi är ett vinnande team som är på gång och som kan göra skillnad. Många av livets bästa upplevelser kommer när man minst anar det. Ibland kan det vara så att något som man tycker att man känner väl plötsligt får en helt annan innebörd. Jag har haft flera sådana upplevelser under mina resor genom åren. Och det är ett av skälen till att jag fortfarande tycker det är så intressant att just resa och träffa människor från olika kulturer. Jag ska avsluta mitt sommarprat med ett stycke musik som jag vet att många av er känner igen väl. Jag ska nu säga att jag också hade hört det här stycket flera gånger tidigare, men att det fick en helt annan känslomässig mening för mig kopplat till en särskild händelse. Sommaren 2022 invigde vi Sustainable Technology Hub i Vasa. Det här är vårt nya globala center för att utveckla och producera framtidens lösningar för att dekarbonisera sjöfarten och energiindustrin. De här två industrierna står tillsammans för mer än en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Och det här är förmodligen den största investeringen som vi någonsin har gjort. Det hade blivit dags för själva invigningsdagen. Det här var stort för oss. Vi hade bjudit in kunder, politiker och medarbetare från när och fjärran. Vi hade ett team som arbetade på heltid i månader för att planera invigningen samtidigt som vi rampade upp produktionen i en ny fabrik. Allting var putsat och flaggorna smattrade i vinden på den stora dagen. Givetvis skulle det hållas tal och näringsminister Mika Lintilä inledde dagen, följt av diverse prominenta talare. Som vd, det uttog jag givetvis också och satt på raden längst fram tillsammans med Lintilä och våra hedersgäster. Innan vi tog emot gästerna på morgonen så gick jag runt och pratade med våra medarbetare. Förväntan låg i luften. En del i teamet såg lite trötta ut efter alla förberedelser av invigning och produktion. Alla var väldigt stolta. Efter flera års arbete skulle vi äntligen få visa upp vad vi hade byggt. Våra faciliteter såg fantastiska ut, helt i världsklass. Och energin i teamet, man kunde ta på den. Det var en väldigt stolt och rörd vd som gick till invigningen. Invigningen inleddes med en kort välkomsthälsning och därefter följde en tid av finsk tystnad. Sedan kom musikstycket som ni kommer att få höra senare. Liveuppförandet tog helt andan ur mig. Ja visst, jag hade hört musiken tidigare men aldrig på det här sättet. Stämningen, rymden, tonen. Ja, tårarna började helt enkelt trilla längs mina kinder. Så där sitter vdn och gråter på första hedersraden. Bredvid sitter Finlands näringsminister och EU-representanter och en del undrar säkert vad som pågår. Jag för en intensiv inre dialog där ena delen av mig försöker att njuta av musiken till fullo. Samtidigt som den andra delen tänker, nu får du väl ändå behärska dig Håkan. Du uppfyller ju alla finska fördomar om svenska. Skärp dig! Jag torkar mina tårar och tittar lite förstulet på Lintilä vid min sida. Han gör inte min av att ha sett något. Han kanske håller masken. För mig är det här ett varmt minne som jag tar med mig från Finland. Och musiken i vår fabrik, den kommer jag aldrig att glömma. Så tack för att ni har lyssnat på mig och mitt sommarprat. Jag hoppas att ni får en fantastisk sommar och att ni kan gå ut i solen. Fånga dagen!
Dagens sommarpratare var Håkan Agnevall, som är vd för Wärtsilä. Redaktör Anna Bertils. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.